Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden presenteras i samarbete med Transfer Group, som är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Transfer Group tar säkerhetslösningar till nästa nivå genom att vara ledande inom SecTech. Våra dotterbolag har de produkter och tjänster som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. För mer information, gå in på transfergroup.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och intressanta aktiecase. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Ulf Pettersson som pratar. God morgon, Ulf.
God morgon, Agneta.
Vad tycker du vi ska prata om idag här?
Vi måste prata om börsen. Det är ju ingen kioskvältare när man lyssnar på det här programmet, utan det är, och det har varit en, tycker jag, lite stökigt igen. Neråt rejält i torsdags och även fredag förmiddag när vi spelar in det här vid 10-tiden, när vi är ner 1% på OMX30. Vi får prata om vinstvarningarna som börjar dyka upp lite överallt nu. Boost bland annat. Och sen så har vi fått ett bud på Haldex. Ja, och sen så inte minst då ECB-beslutet som påverkade marknaden ganska kraftigt i torsdags och sätter fokus på Fed i nästa vecka och sånt där.
Det låter bra. Och sen kommer vi som vanligt att bjuda på i alla fall 2 aktiecase också, tänker jag. Mm. Ja, nu sätter vi väl igång. Börsen är öppen och klockan är 10 och det är fredag som vanligt. Och som du sa så börjar vi lite negativt idag också. Vi är ner här nästan exakt 1%. Så på veckan är det ner 2,5% trots att vi bara har kört 4 dagar. Sen hände det ju en del grejer som du säger. I tisdags var det första gången som 10-åringen igen var uppe över 3%. Vi ska prata om det lite längre fram här, hur förväntningarna ligger inför Fed. Men sen på onsdagen hände ju massor med grejer. Framförallt var det ju det här med budet på Haldex som kom på morgonen. Och det har ju du tittat på och skrivit en del om. Vad tror du om det här?
Det var lite flashback från den heta sommaren 2016 då jag satt och skrev om Haldex varje dag. För då var det budstrid om Haldex. Det är ju då den här, ska vi säga, släpkoppling och bromsunderleverantören till fordonsindustrin. Volvo är stora kunder, men även de övriga. De har ganska stark ställning inom sin nisch där. 2016, om vi rekapitulerar lite, så var det 3 tyska budgivare som ville köpa Haldex när väl första budet från något som heter SAF Holland kom. Och så höll det där på i ett år drygt egentligen, och då blev det ett riktigt Västergöta klimax kan man väl säga. För det som hände, det var att den som så att säga vann budstriden inte fick köpa av konkurrensskäl. Knorr och Brems heter dem, och så har de legat kvar i ägarlistan fram tills nu då. Och nu kom så att säga SAF Holland, en riktigt så att säga head-to-head konkurrent till Haldex kan man väl säga, som kom med ett bud igen då. Det var de som inledde budcirkusen 2016. Nu kom de då med ett bud här på 66 kronor på aktier, 47% över börskurs. Men om man justerar för emissionen som Haldex tvingades göra under precis i början av pandemin här våren 2020, så är det ungefär 1 miljard kronor, 25% lägre än förra budet då. Men det verkar som att det här går igenom trots att det är 1 miljard lägre. För de andra budgivarna som var intresserade förra gången, ZF, får inte köpa, för de har köpt en annan större konkurrent till Haldex i USA här under tiden. Och Knorr Bremse fick ju inte köpa förra gången och kommer inte få köpa denna gången heller. Och det insåg Knorr Bremse, så de sålde faktiskt sin aktie till SAF Holland. Mm. Och det här är ju sen, det var det som hände i onsdag, så sen har vi faktiskt fått fler nyheter i fredag, nu här på morgonen då Kite, en hedgefond som har varit ägare i Haldex under en lång tid, flaggade upp över 10%, så vi får väl se det där. Som såg ut som bara en affär som var i hamn redan på onsdagen då, eftersom Safrollan hade säkrat drygt en tredjedel av aktierna. Antingen direkt eller genom så att säga överenskommelse med ägare. Får vi se vad som händer. Safrollan har tittat på, de har liksom aldrig släppt Haldex, men har väl liksom tyckt att Haldex, trots att Haldex har gått väldigt dåligt sedan den här budkarusellen 16-17, så har den väl ändå ansetts så att säga inte riktigt köpvärd om man ska lägga på en rejäl budpremie. Men nu här under våren så kom aktien ner rejält. Den liksom handlades på 55 spänn Haldex-aktien, och sen så kom det en riktigt svag Q4 och sänkte aktien till 40 spänn, och så har den havererat där, eller havererat, men den har legat där tills det här budet kom då. Och då går det att räkna hem, för det är ganska lågt, låg värdering på det här budet. Men å andra sidan så är liksom historiken lite vad den är också. Så jag tycker att 66 spänn var väl ganska skäligt. Men det verkar inte de här Kite tycka då, som har flaggat upp. Och det gör man väl bara av en anledning, att man vill ha ut lite till då för aktien.
Ja, så det är en syn egentligen, att du tror att det kan gå igenom, men den här konen ökar osäkerheten lite.
Absolut, det är lite axisläge eller sådär får man väl säga. Liksom att, och vi får väl se hur Safrollan agerar nu. De har ju förbundit, de har ju vissa kriterier för det här budet att de ska nå 90%. Och det kommer de ju inte göra om inte Kite lämnar ifrån sig sina pengar. De har också skrivit ganska tydligt att det här var ett definitivt bud och att ingen höjning kommer ske. Så ja, det där är, nu ökar osäkerheten helt plötsligt kring vad som kommer hända.
Men det kan bli grejer också. Jag hittade en sån här gammalt utlåtande från aktiemarknadsnämnden. Det var motsvarande position i något som heter Readsoft för några år sedan. Och då hamnar de i samma läge med en sån här cornerposition. Men det man sa då att man kunde göra enligt de här take-over-reglerna är att man kan dra tillbaka det, och sen får man återkomma med ett nytt bud. Och det får då göras inom kortare tid än 12 månader. Så det är ju en variant så att säga om de vill komma ur.
Ja. Det finns det ingen, jag får med att det finns en tidsgräns på 6 månader, men det finns inte då efter vad du förstår.
Här satte de ingen gräns. De säger att de får återkomma kortare tid inom 12 månader om budgivaren erhåller målbolagsstyrelsens rekommendation för det nya erbjudandet. Men man ska inte gå och handla på det jag säger här, men jag tror att det kan finnas öppningar och komma runt för att inte låsa hela positionen så här länge. Det vore ju ganska oskäligt.
Ja, som sagt, vi får se. Liksom. Jag skulle inte betta. Jag ser att aktien då, Haldex-aktien står i 65 spänn här nu. Budet var på 66. Den är inte särskilt påverkad idag på fredagen efter den här nyheten. Jag skulle säga att jag hade varit beredd att köpa liksom Haldex på 65 spänn igår då och tjäna den här spännen så att säga framöver. Men nu tycker jag att osäkerheten har ökat, och jag är inte alls säker på att Safrollan vill höja det som vill där. Så den är inte köpvärd på 65,80 nu bara för att det ligger ett bud på 66. Utan då köper man, ska man liksom spekulera i sånt, så skulle jag hellre gå in i Swedish Match då på 101 spänn. Där finns ju då Philip Morris som har lagt 106 spänn. Och det är klart att jag tror att Philip Morris kommer inte liksom backa ur det där. Utan ska man budspecka, vilket är en ganska riskfylld affär eftersom det är lite man kan vinna och mycket man kan förlora om budet inte går igenom, så skulle jag hellre göra det i Swedish Match än i Haldex idag.
Ja, och jag måste säga min privata syn att när man har fått ett så pass skäligt bud i ett bolag som ändå hade haft det ganska motigt, så hade jag tagit pengarna och placerat om dem i någonting annat. Ja. För det är liksom, som du säger, risk-rewarden där är inte så stor, och det finns ju många intressanta grejer på börsen nu. Men det man funderar också på är lite om du tror du att det här öppnar för fler, så att säga, industriella bud. Det är ju inte bara Haldex som är lågt värderade just nu.
Kan göra, men jag tror att det vi kommer att prata lite mer som händer på så att säga finansmarknaden i stort och ränte- och obligationsmarknaden och sådär. Jag tror att det är ganska många styrelser som nog ser liksom en del bolag att köpa, men man vill nog veta vad man kommer få låna upp pengarna och hur det ser ut. Alltså tittar man på budhistoriken på börsen även i ett väldigt långsiktigt perspektiv, så är det inte i börsoro faktiskt som de flesta buden sker, utan det är när det är liksom under topparna då liksom 99 och 07 och lite sånt där, när det liksom när optimismen är stor i världen, och snarare, men det är inte så mycket affärer som görs när det råder, ska vi säga, osäkerhet och pessimism. Men det kan ju dyka upp. Det som brukar hända i den typen av affärer som brukar ske i såna här lägen, det är ju att bolag eller ägare som känner till bolagen väldigt, väldigt väl, då i allmänhet, ska vi säga, huvudägarna plockar in resten av aktierna. Det har man varit med om så där. Vi kan ju notera då att exempelvis Rune Andersson har ökat lite grann i Academedia och sånt där. Det är liksom den där typen av affärer som kan ske. Men vi får se. Men Osvete bäst, som sagt. Och sen så tycker jag, men jag har märkt också hur sådana här riskkapitalister då som har gjort de flesta buden egentligen, de är mindre och mindre intresserade av verkstadsbolag. Så här, de vill gärna ha liksom lite lättare balansräkningar, lite mer strukturell tillväxt än att gå in och, liksom och försöka fixa till Haldex. Dessutom är det en ganska konsoliderad marknad, eftersom de som så att säga, är tänkbara köpare i ett annat läge från en riskkapitalist, vilken skulle ta över då, om varken ZF eller liksom Knorr Bremse får göra det. Då ska man sälja det till SAF Holland igen om ett antal år. Eller börsnotera igen förstås. Nej, det, är inte riktigt.
Det finns ju en logik i det där, så att säga, att de inte köper den typen av bolag. Men däremot så händer det ju grejer vad det gäller andra företag som får in stora ägare. Vi fick också nyhet i onsdags att Embracer får in en saudisk, i grunden då en statlig fond som storägare med 5% av aktierna och får betala 10 miljarder för det. Och dessutom då fick betala en ganska hög premie. Det var ju faktiskt också lite intressant.
Ja, det är det. Och det var faktiskt riktigt intressant att på flera aspekter. Dels att man så att säga gör en riktad emission till överkurs, vilket är väldigt sällsynt. Det enda skälet att man brukar göra det egentligen, det är att man vill så att säga ta kontrollen över ett bolag. Investor, kommer jag ihåg, när de gick in i Wärtsilä så betalade de överkurs på en sån här riktad emission eller så. Eller när de kom över de där aktierna. Men vi har sett lite sånt där. Jag vet att huvudägaren i Mekonomen också köpte in aktierna till överkurs. Men ändå, en passiv investerare brukar ju vilja ha rabatt. Men här var det ju faktiskt över 10% premie. Och det är väl lite att det är skillnad på saudarabiska pengar och kinesiska pengar och ryska pengar än vad det är på västerländska pengar. Och de, så att säga, de gjorde det, och det skapade ju en liten positiv effekt i Embracer-aktien, men det var ju bara ett par 3%, så den handlas ju fortfarande över 10% lägre än vad Saudiarabierna köpte därför. Och jag vet inte hur Wingefors, som är grundare och storägare i Embracer, tänkte där, om han liksom var så, ska vi inte säga girig, men så pass, ska vi säga, ekonomisk att han liksom gärna ville göra en emission till någon som betalar en premie, än att göra det liksom brett i marknaden som hade varit en rabatt på säkert 5-7%. Vi får se hur, det som är intressant nu är ju hur övriga ägare agerar här, alltså Alecta och sådana där, om de liksom vill sitta kvar i en båt tillsammans med den nya storägaren, eller om de väljer att kliva av här av några slags skäl. Och det där är ju mer ett politiskt beslut än ett ekonomiskt beslut.
Och det är snarare att ett ESG-beslut skulle jag nog
ett
säga.
Ett ESG-beslut får man väl säga, ja, precis. Och sådär. Och då är det ju, så jag tror att de sitter nog och tänker, de olika investeringsteamen och till och med högre upp än så i vissa organisationer, hur de ska hantera det här. För det är ju ett väldigt aktivt beslut att i så fall sälja nu då. Men ja, det där är någonting som kan få liksom svallvågor hur vi ska se på ägandet.
Helt ja, enkelt. Och jag tror att om du tänker tillbaka där runt finanskrisen, då var det ganska vanligt att vi fick in de här statliga investeringsfonderna från Mellanöstern i banker och andra investeringar, och vi hade även statlig investeringsfond i Singapore och sånt där som gick in. Och då var det ju inte riktigt de här diskussionerna, men nu börjar man rikta väldigt mycket fokus mot sådana här sociala frågor inom ESG, och där har du ju det här med mänskliga rättigheter och sådant som väger väldigt tungt, och det kan man ju inte säga att Saudiarabien ligger i framkant när det gäller precis.
Nej, och där måste man, och sen så är det liksom, det blir alltid, jag tycker det här ESG är ju bra på alla sätt, men det behövs liksom någon slags, jag vet inte om det ska liksom göras på FN-nivå eller klart det är ju, man är ju liksom ansvarig för sina privata investeringar också, men det blir liksom, en del kommer att agera på ett sätt och en del på andra och sådär, jag vet inte, det är ju, ja, det, jag har inte riktigt satt ner foten huruvida jag ska, om jag hade suttit i en roll där jag ägde massvis av Embrace-aktier som pensionsförvaltare, och jag hade hanterat det här. Det är ju så där. Vi kommer ihåg hur Christer Gardell sålde massvis av aktier till Geely då, lastvagns Volvo. Och så där. Så det är liksom, och det där är ett jättestort beslut, och det kommer ske, skulle vi få en rejäl nedgång nu. Låt säga liksom att de här ränteuppgångarna knäcker ekonomin fullständigt. Då är det ju inte så många där ute som, då torkar ju kapitalet upp rejält, men där det är fortfarande är så att säga finns mycket kapital i en sån situation. Det är ju de här statligt kontrollerade fonderna från Singapore och Saudiarabien och Abu Dhabi och de där. De har ju, det har ju bara fossat in pengar i deras fonder med tanke på att de styrs av oljepriset. Och det är klart att det har ju varit en fantastisk utveckling för oljepriset här. Så det är ju den pengarna, och sen kinesiska pengar då förstås. Och där, vi får se hur diskussionen är nog, som du säger Agneta, en helt annan nu än finanskrisen 08.
Det blir spännande. Sen fick vi en del andra nyheter också. Bland annat fick ju Kindred en licens i Nederländerna, och det lyfte ju aktien på. Sen fick vi också en ganska hygglig rapport från Inditex som satte lite fart på H&M också. Och där får vi väl nyheter från dem nästa vecka.
Just det. Inditex, deras försäljning var ju upp över 30%. H&M kommer med försäljningssiffror på onsdag nästa vecka, och då förväntas försäljningen vara upp 14 i så att säga riktig försäljning, och 9 då i lokala valutor då, för de kommer ha en positiv valutaeffekt på sin försäljning. Och det där är då inte riktigt jämförbart för Inditex. Inditex rapporterar januari-april och H&M rapporterar februari-maj. Och det där, normalt sett så är liksom inte det där jättemycket om man bara jämför ett år tillbaks. Men det är klart att under den här pandemin, när vi har haft liksom nedstängning i ena månaden och återuppöppning i andra månaden, så är det ju liksom, så är det lite svårare att jämföra nu då. Det man kan titta på, det är ju onlineförsäljningen, där faktiskt Inditex försäljning var ner 6% i valutor, alltså i internethandeln här. Och det är ju lite intressant, för här har vi ju då fått andra nyheter, ganska mycket sådana här faktiskt i under veckan här. Hur Boost då, renodlade e-handlare av kläder, rapporterade, kom en rejäl vinstvarning där man sänkte förväntningarna med över 30% för hela året och räknade med en försäljningsökning på 58% under Q2 här. Och det är klart att, och det är också det här like for like är ju, som vi brukar liksom titta mycket på, det liksom ställs också på sin spets nu lite grann, för, och där får man nog hålla tungan rätt i mun, för då har vi liksom de här prisökningarna som går in som like for like, men det, så vi får börja helt plötsligt börja kanske räkna i volym och inte i pengar, eller åtminstone särredovisade därför, som Boost sa, så hade de då fått prisökningar in i bolaget på 10-15%, och priserna går ju upp nu liksom på kläder, och då blir ju like for like väldigt bra, men det behöver ju inte bli så bra på resultatet, för det äts upp av kostnaderna.
Precis, så det blir lite mer komplicerat att analysera de här siffrorna.
Ja, man får in i liksom en inflationsekonomi igen. Man har ju liksom inte riktigt resonerat i de termerna tidigare liksom, på det sätt när man har satt prognoser och sett hur det är. Men det är liksom lite annorlunda nu.
Sen kom ju också Clas Ohlson med en bra rapport och hade kapitalmarknadsdag. Där var också lite såna här redovisningsändringar. De höjde sitt marginalmål till 7-9% mot tidigare 6-8. Men egentligen säger de att det är inte så stor skillnad, för de bytte till det här nya redovisningsreglerna i IFRS. Eftersom de också har sådana här brutet då, så har det tagit lite längre tid för dem att byta här. Men det, i alla fall så reagerade aktien lite positivt på det här, så att det kan ju vara att man ser att det börjar ljusna lite för Clas Ohlson nu.
Ja, och de har ju, de hade ju onlineförsäljningen var väl upp där också, så det, ja, det är ju, jag tror inte man ska dra alla över en kam här liksom. Det, vi kommer ju, och det är ju den riktigt intressanta frågan, vad som händer nu med liksom konsumtionen. Man såg här, jag tittade på Swedbanks genomsnittliga bolåneräntor exempelvis, för de publicerar ju det andra veckan i månaden, vad folk verkligen betalade på sina boräntor senaste månaden då. Det är ju alla banker, och där såg jag ju Swedbanks exempelvis, då hade liksom, då hade långräntorna, det femåringen var ju över 3%, 3,10 eller något sånt där på liksom det som folk betalar. Korträntan, alltså tremånadersräntan, hade stigit från 1,40 till 1,70, och de 30 punkterna för de som sitter på rörliga fick ju de. Nu är räntan liksom, nu är månadsinbetalningen högre. Och vi, jag tror det var Nisse hos oss som gjorde en uträkning att konsumtionsutrymmet, om man räknar med inflation, och
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Räntehöjningar, så skulle det ta bort 70 miljarder i konsumtionsutrymme för svensk allmänhet, och det är ganska mycket pengar. Och så frågan är vad man kommer plocka, det var dit jag skulle, vad man kommer liksom skära ner på, vad man kommer bibehålla då. Och det är klart att Clas Ohlson kanske sitter i en sån sits där man liksom ändå kommer sälja hyfsat liksom. Det, utan det som tar stryk är mer sällanköpsvaror, kläder som inte är nödvändigt så att säga, och så där. Ja, det är spännande. Vad tror du? Hur kommer du konsumera din allt magrare plånbok, Agneta?
Ja, det är frågan. Jag tror inte jag kommer att konsumera huvuddelen hos Clas Ohlson i alla fall. Det är inte det riktigt de prylarna.
Du är ingen stor kund där.
Jag är inte så händig så jag har så mycket behov av det, men en del andra grejer. Men jag har ju också hållit på en hel del med det här nu. Dels med, om vi tittar på det här först med det här med räntorna, så fick vi ju faktiskt igår då att ECB lämnade ju som väntat räntorna oförändrade, men däremot var de väldigt tydliga i sin kommunikation och flaggade för att de höjer 0,25% i juli och att de öppnar för en större höjning i september om inte inflationen minskar. Tidigare har det varit snack lite om att det kunde bli 50 punkter redan i juli och att man då kunde lämna minusräntan i ett steg. Men det är ändå nu ett stort steg, för det är första gången på över 10 år som de faktiskt gör en höjning. Tittar man lite på prognoserna här, som SCB till exempel tror att SCB ska ha höjt inlåningsräntan till 0,75 innan året är slut. Och det låter ju inte så mycket, men det man får tänka på också med SCB är ju de här, att till skillnad mot USA så har vi ju en större obalans mellan de olika länderna i eurozonen. Vi har ju Italien till exempel, där statsfinanserna är ganska ansträngda. Spanien och Grekland ser inte så där jättekul heller. Vi har ju hela den här tankarna från skuldkrisen där 2012-2013. Så att där är det lite tuffare för dem att agera. Och det har ju också varit lite, allting tar lite längre tid, och troligtvis så också inflationen innan den börjar vika ner igen, eftersom man har mycket stor exponering mot framförallt gas och sådant i södra Europa. Och där ser det inte ut som priserna vänder ner i brådrasket här.
Och det du pratar om nu, Agneta, tror jag är jättespännande och kommer vara något som kommer liksom prägla mycket av debatten här framöver. Hur ECB då, som behöver höja räntan för vissa delar av Europa, kan man säga, som klarar av det. Och sen så är det andra som, om de orkar med det. Tittar man på rörelserna, jag tyckte ECB-beskedet igår, jag satt klistrad vid skärmen, brukar göra det när det är räntebesked. Och så såg man på första flashen när de inte höjde räntan, så vände räntorna ner, marknadsräntorna ner lite grann i Europa, även Sverige. Börsen steg, men det varade liksom till nästa flash, det vill säga en minut eller något, när det kom då de här 25 punkter, liksom det är skrivet i sten, och att det var liksom tydligt, tyckte ändå att det lät som en 50-punkters höjning i september. Och då det som hände då, att börsen vek ner, vi var ner, tappade en bit över 1% från beskedet fram till slut. Och de på räntemarknaden så steg räntorna 10 punkter på tyska räntan och ännu mer på de här italienska och spanska räntorna. Och tittar man nu på räntorna i exempelvis Italien, så är det 3,70 på en 10-åring där, medan det är 1,40 i Tyskland. Och det, att liksom, så det är ju inte... De har en centralbank med väldigt många ekonomier och väldigt mycket olika räntor. Och det där kan ju bli, för det kan ju bli som så att om det nu blir en nedgång här i ekonomin, vilket de sänkte ju dessutom BNP-prognoserna ganska rejält, ECB här, så kan det ju, den här eurokrisdebatten kan ju dyka upp igen. Det är ju liksom inte alls omöjligt.
Visst är det så. Och det här är ju ytterligare en pusselbit, är ju det här att början av juli drar ju ner ECB ner på sina stora obligationsköp. Och det ser man redan lite det här. Det påverkar ju också bankerna, för att då är antagandena nu... Danske Bank släppte en positiv analys igår för storbankerna. Och det som händer då är ju att ofta att man har ju tidigare lånat nu på företagssidan mycket på obligationsmarknaden, blir lite tuffare villkor där, så är det stor möjlighet eller risk, hur man nu ser det, att lånen flyttar in i bankerna istället, och det boostar ju då företagsutlåningen och hjälper till att lyfta bankernas räntenetto. Och även det här steget på ECB från minus till nollränta hjälper bra till för de bankerna som är stora på euromarknaden, som du har Nordea, men du har ju även Swedbank och SEB i Baltikum som gynnas utav det. Sen har jag ju pratat också med en chef för regelverken på Europeiska bankmyndigheten EBA, Isabelle Vallion, om en massa saker, men också en del om det här med konsumtionslånen som liksom det har pratats lite om här hemma. Det har skakat lite i Klarna och de har dålig lönsamhet, det växer på konsumentlån och så. Jag undrar lite om ECB är oroade över det här. Och som läget är nu så är de faktiskt inte det, utan tvärtom så menar hon på att det här med konsumentlån, det är ju ett sätt liksom för konsumenterna att överleva i de här tiderna nu med högre inflation och lite tuffare ekonomi. Och då behövs det sådana här produkter i olika former, även de här nu köp nu betala senare produkterna som Klarna och en hel del andra aktörer har också.
Precis, men det ska ju någon gång ska det ju betalas, så att säga. Det är ju liksom ett konsumtionslån, det är ju att man konsumerar det som idag som man skulle konsumera till morgon egentligen, när man hade haft pengar liksom. Och det är klart att den där snöbollen kan ju bli större och större, och till slut så blir den ett problem då liksom, om det håller på för länge liksom.
Ja, men sen ska ju bankerna också hålla koll på det där. Du måste ju kreditpröva ordentligt. Och det jag ville komma var egentligen, det var där de här 70 miljarderna som Nils Åkesson räknade ut skulle försvinna ur konsumtionen, att det kanske är där de kommer att hämtas istället. Går kylskåpet sönder kanske du inte köper ett kontant, utan du köper det genom att du köper det på någon form av avbetalningslån eller kreditfinansiering från kollektor eller resursbank eller ett kreditkort från TF Bank. Mm. Istället. Och det tror jag vi börjar se redan nu, för att vi har fått se att konsumentlånen i Sverige ökade 7,7% i april enligt statistiken från SCB. Och det är en procentenhet högre än vad det har varit tidigare. Så att här kan det faktiskt vara lite läge i en del av de här. Och då är det som du säger att det är en balansgång. För folk får ju inte låna för mycket så att de inte klarar av att betala det. Men istället för att köpa en grej för 10 000 på ett bräde, om dina lånekostnader har ökat, så kanske du kan köpa en grej för 10 000 och betala av det med 1 000 kronor i månaden. Det är mer den typen av grejer som jag tänker mig.
Precis. Men varför har bankerna har ju lämnat den marknaden egentligen, den här konsumentkreditsmarknaden, sedan länge. Varför, vet du varför de gjorde det och lät liksom Collector, alla TF Bank och alla de andra som börsnoterades här för ett antal år sedan, liksom tog över den marknaden på något sätt?
Dels så tror jag att det är rent administrativt, att det är att hantera smålån, om du ska ha en stor manuell handläggning, är ganska kostsamt. Storbankerna har konsumentkrediter också, men då är det ofta lite större lån. Bland annat har de här som du kan få om du är med i en fackförening. Där du får låna, jag tror det är 100 000 och ha en lite förmånligare ränta. Så att det finns det också. Du kan dela upp de här i olika grejer. Sen finns det en då att många av de här mindre bankerna har ju som sagt varit gjort det här till en mainstream-produkt. Du kan söka via nätet eller där du är i butiken, så det går väldigt snabbt och det är enkelt. De tar en kreditupplysning och ser om du har råd med det här, och sen är det klart om 10 minuter. Så det är mycket det. Så att det gör att du får en stegskillnad i det här. Har du belåningsutrymme på din fastighet, då kanske du utnyttjar det först, för det är billigare ränta. Är du en bra kund i en storbank, så kanske du tar och lånar där. Men om du inte har så mycket bankkontakter och du vill ha ett mindre lån till lite snabbare, så är det enklare att gå, vilket är väldigt vanligt via det som kallas för låneförmedlare. Där du då skickar in och så ser du vilka som är intresserade där, och så slussas krediterna vidare till någon nischaktör. Och då har du det här gänget som är noterade, som man kan säga då ändå det är brittiga, det är Collector och Society, det är banker och de har banktillstånd och alltihopa det här. Och sen har du då Clearo som ett kreditmarknadsbolag och den här typen av bolag. Och sen har du mindre aktörer och ända ner till de här som kanske säger där du lånar om du har panik, de här sms-låneaktörerna. Så det finns liksom en hel radda med det här.
Analyspodden sponsras idag, liksom förra veckan, av Transfer Group, ett säkerhetsbolag där mycket händer just nu. Vi hälsar Pernilla Jennesäter, koncernchef, välkommen till podden igen. Hej Pernilla.
Hej, kul att vara tillbaka.
Senast du var med oss berättade du att ni för tillfället fokuserar på era satsningar inom SecTech. Kan du berätta lite mer om vad ni gör inom det här området?
Ja, vi har framförallt två egenutvecklade mjukvaror inom Transfer Group. Den ena är Brains, ett egenutvecklat bagagehanteringssystem. Dessutom har vi en mjukvara som heter Amigo Tools. Det är ett dokument- och rapporteringssystem som ska förenkla egentligen arbetet i vardagen i flera olika branscher. Vi har senast gjort ett samarbete med Viking Line som använder vårt system i samband med rondering innan avgång.
Om jag förstår rätt så är den här delen av verksamheten idag en ganska blygsam del av omsättningen. Varför har ni valt att satsa på just SecTech?
Vi har valt att satsa på SecTech-delen därför vi ser att det är en marknad som står inför förändring och där stora investeringar kommer att göras både i Norden och Europa. Skalbarheten i våran mjukvara gör också att vi snabbt kan växa både volymmässigt men också geografiskt. Det kommer skapa bättre marginaler för hela gruppen i takt med att utvecklingen gör att produkten blir mer kommersialiserad. Det är dessutom en lätt produkt att mer försälja tillsammans med våran övriga hårdvara.
Ni har även kommit igång med försäljningen inom det här området. Jag undrar, vad har ni för plan då för att nå ut i den omfattning ni önskar?
Ja, vi har ett antal referensprojekt igång just nu. Vi har Brains i Billund i Danmark och även på Tromsö i Norge. Under föregående år så installerade vi även Brains på Sturup i Malmö. Framåt sett så vill vi ut på den nordiska och europeiska marknaden. Och vägen dit tror vi till stor del går genom våra samarbetspartner som är väletablerade på flygplatserna runt om i Europa.
Tack Pernilla Jensäter, koncernchef på Transfer Group, för att ni var med och sponsrade analyspodden.
Tack snälla.
Men dagens första case då?
Ja, vad bra, för det väl blir dags för det. Dagens case, och sen så efter det så pratar vi lite om nästa vecka och så är vi klara.
Precis, och då tänkte jag faktiskt slå ett slag för Resurs Holding här som knoppade av sin försäkringsverksamhet Solid i höstas. Och nu har då konsumentlån och betalningslösningar för butik och e-handel. Och där har du konsumentlånen stått för 60% av intäkterna i kvartalet. Och de minskade 1% jämfört med ett år sedan, men de ökade vinster per aktie 8% här. Och man håller på nu med en riktigt stor sån här omstrukturering. Som i juni 2020 så tog Nils Karlsson, som tidigare var vd på Fortnox, över som vd. Och man har då sedan han kom dit hållit på med ett stort förändringsarbete med investeringar i nytt banksystem, digitalisering, AI, den här typen av mer avancerade grejer och tekniska lösningar då för detaljhandeln. Och där har man mycket av de här stora traditionella som tidigare var som postorderföretag. Du har Eleganten och Ellos och den här typen av bolag, men också såna här resebolag som Ticket och Nordic Leisure Travel Group där Ving ingår. Och det här gör att man vill, det här kommer att bli effektiviserat och bli bättre så småningom här. Jag tror att marknaden är lite avvaktande nu, syns i värderingen. De handlas till 6 gånger årets förväntade vinst. Och med en rabatt på 30% på eget kapital. Och samtidigt tar du då en utdelning 2 gånger per år. I våras fick de 1,30. Händer inget oförutsett så kan det nog bli 1 krona igen till hösten, och då har de en direktavkastning på 8,6%. Så jag tycker det är lite, där, lite intressant läge att om man lyckas med det här nu och lyfter lönsamheten så är det intressant. Och samtidigt räcker det med att vinsten bara ökar något framöver för att det ska vara köpvärt om du bara tittar på utdelningen.
Bra, och jag tar med mig 2 case. Dels skriver jag veckans aktier om, och de är bägge i samma bransch då kan man säga. Phoenix Outdoor satt jag köper här i tisdags, blev det eftersom det var nationaldag i måndag, så den hamnade i tidningen på tisdagen. Ser en uppsida på 20% på dem, och anledningen är att det är ett välskött bolag. Värderingen har kommit ner rejält för Phoenix Outdoor. Och så att säga kortsiktig trigger är att Konken-ryggsäckarna, som fortfarande är den viktigaste produkten då, har faktiskt gått ganska svagt i USA under pandemin. Skolor stängde, man behövde inte köpa dem därför som ryggsäck. Plus att de tar ju marknadsandelar. Det liksom, ibland så slår de igenom stort i länder. Nu senast är det Singapore som där det är jättehett med Konken ryggsäckar. Det är ju ett internationellt varumärke för dem, men även för de andra delarna. Och sen så den andra triggen är att vi har haft fantastiska nedstängningar, inte minst i Tyskland här för ett år sedan. Och de har ett butiksnät där som nu är fullt öppet och redovisar jättefina tillväxttal. Så jag tror det där kan göra att den blir bra. Sen får vi se då. Jag skulle vilja säga att det är en medel till nästan hög risk då, med tanke på hur det ser ut i övrigt i klädbusinessen och sådär. Så, men är man lite långsiktig så tror jag Phoenix tillhör de som klarar sig. De har dessutom en nettokassa på nästan 1 miljard, så där finns ju ingen osäkerhet. Och de lyckades till och med tjäna pengar under Q2 2020. Så då gjorde ju H&M miljardförlust, men Phoenix tjänade pengar för att de har så goda bruttomarginaler. Så det är ena caset. Det andra caset är Boozt då, som kom med vinstvarningen. Tyckte inte vi har pratat tillräckligt med om det då, att aktien var ner nästan 20% på den. Och då är det alltid så intressant när det blir sådana rörelser. Är det liksom, ska man plocka upp aktien eller ska man liksom låta bli? Eller ska man sälja även om man inte hann sälja liksom tidigt? Och jag tycker, tittar man på värderingen, på Boozt-värdering efter vinstvarningen på deras egen prognos för 2022 så är det, det var 25 gånger rörelsevinsten, den är nere på 21 gånger rörelsevinsten, men eftersom vinsttrenden är så pass negativ nu så tror jag att värderingen kommer komma ner, så att säga att det funkar att ha så att säga 25. Det har funkat fint att ha 25 gånger rörelsevinsten i värdering när vinsten stiger, men nu så som det ser ut nu så är, liksom, är det vinstminskning, och då brukar aktier sällan vara roligt, framförallt inte med den värderingen. Så jag skulle hållit mig borta från Boost en stund till och väntat in rapporter där man ser att där var vinsten kommer så att säga landa på riktigt innan jag vågar gå in där. Nästa vecka då, har vi något att göra då, eller är det semester då, eller vad tycker du?
Nej då, vi får nog jobba nästa vecka också. Vi har Svolde på tisdag som kommer med rapport. Man vet ju redan värden eftersom du noterade bolag, men det är alltid intressant att höra hur vd har och sig. Och sen har vi producentpriser för maj i USA. Och på onsdag har du, som du nämnde, H&M, men det är också Feds räntebesked. Och där väntar man då en höjning på 50 punkter har man pratat om här. Och nu ligger ju intervallet 0,75-1%, så plus 0,5 på det då. Det är väl ganska inprisat i marknaden nu enligt min bedömning i alla fall.
Ja, det skulle vara något annat. Utan det som är intressant är om de börjar liksom prata om hur många 50 höjningar de ska göra och finns 75 på kartan. Och det kommer ju avgöras av inflationsstatistiken. Det är ju den som helt kommer styra det här, och plus så får de väl även titta på, ska säga, den ekonomiska utvecklingen också, så man inte liksom skjutsar ner ekonomin alldeles för mycket. Men det är ju nästa veckas höjdpunkt. Och som sagt, vi fick H&M också, där man får försäljningssiffror, de riktiga resultatsiffrorna, eller alla resultatsiffror får man liksom vänta ett par veckor till då, men H&M förväntas öka omsättningen 9,5% under mars till maj blir det. Så vi har nog att göra nästa vecka också, Agneta.
Sen kommer Skistar på fredag. Det har jag för mig att du brukar hålla lite koll på, va?
Jo då, jag har redan bokat upp en intervju där på morgonen. Och det har jag, och det är också ett intressant, det är ett viktigt kvartal för dem innan sommaren börjar, så får vi se hur det funkade i fjällen här under påsken framförallt.
Ja, men då har vi lite att se fram emot här också. Tycker vi tacka för idag här, och har ni inget annat att göra i helgen så finns det ju massor med poddar att lyssna på. Vi har Digitalpodden, vi har Makrorådet, vi har Morgonkoll, och vi har Ledarredaktionens podd och privatekonomiska podden Smarta pengar.
Superbra det. Då återstår det bara tack allihopa och önska en riktigt skön helg. Det ser ut att bli sommar i större delen av Sverige, vad jag förstår. Så,
hej då.
Tack och hej.
Analyspodden presenteras i samarbete med Transfer Group, som är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Transfer Group tar säkerhetslösningar till nästa nivå genom att vara ledande inom SecTech. Våra dotterbolag har de produkter och tjänster som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. För mer information, gå in på transfergroup.se.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.